En podcast från Aftonbladet.
Hypers Tech Team har utvecklat en egen splitterny bettingplattform. Navigeringen, 10 poäng. Bettbilden, 10 poäng. Och oddsen är hypade till max. Upplev vår Next Gen Sportsbook. Ladda ner Hyper-appen idag och känn skillnaden. 18 plus, spela ansvarsfullt. Regler och villkor på hyper.com.
Det är fredag, det innebär att det är hockeymorgon. Och dessutom har man ju fått lön också. Har du köpt något fint, Johanna?
Jag har köpt lite aktier. Det är väl bra?
Ja, i och för sig. Ja.
Jag har inte hunnit köpa något fint än.
Ja, har du något?
Jag köpte en lyxig kaffe istället för att köra den på kontoret.
Vilken marknad ska man ge sig in på? Du behöver inte liksom namedroppa vilket bolag
är. Nej. Men vad... Jag har en strategi att bara köpa svenska bolag.
Svenska bolag, härligt. Robin, det känns ändå som att du är lite intresserad av aktier också.
Ja, jag har kanske lite mer trader-aura.
Ja, men det är, trader-aura.
Jag köper också bara långsiktigt.
Ja, härligt. Ingen som liksom bara chansar lite, Simon?
Nej, jag var en daytrader förut.
Är det så?
Första året.
Hur gick det då?
Gick minus.
Ja. Du känns som en sån som var inne i GameStop-aktierna och rotade.
Jag är lite för passiv.
Ja. Mm. Du, vi ska gratulera dig också. Tack. Till familjens nyförvärv. Du har blivit pappa.
Ja, 3 timmar innan 12-slaget. Då blev man farsa.
Snyggt. Grattis.
Tack.
Och en klassisk hockeyfråga då. Hur känns det?
Ja, men, omtumlande. Jätteroligt. Men det var det liksom... Hockeyspråk, korta byten, splänkel. Allt det där i början. Men man börjar bli varm i kläderna. Så är det.
Jag förstår och känner igen mig. Och grattis igen, Simon. Det roliga kommer snart. Så att det är bara att vänja dig.
Ja, du brukar prata om vattkoppor eller vad?
Vad är det roliga? Eller på just ur ditt
perspektiv? Det var ironi.
Ja, jo, ja. Men vill du utveckla?
Ja, men jag har ett tips när förskolan kommer. Rör ingenting. Alltså öppna dörren med fötterna eller låt någon annan öppna dörren. Och sådana där grejer så att man håller sig frisk.
Ja, jag har en polare som skolade in sin son förra veckan. Gick 3 dagar som var sjuk.
Mm. Ja, alltså jag fick ebola första gången jag var där. Typ. Så är det. Allt det där kommer i alla fall. Stort grattis. Nu ska vi snacka hockey istället, tänkte jag. Och vi kan väl ta då passande nog Luleås fight mot Leksand som jag jobbade med. Och ja, det hände mycket, framförallt i sista perioden. Dels var ju matchen försenad och sen blev det ju också förlängning och många straffar. Men det som liksom fastnade på min näthinna var ju Luleås agerande egentligen. Alltså, jag tyckte de visade på slutet av matchen att de var väldigt frustrerade. Omark tar ju en offensiv utvisning med en armbågstackling som jag tyckte var rätt ful. Mm. Och sen kommer Tyrväinen in och får en femma. Och det här vevas ju också gång på gång på jumbotronen. Publiken gör vågen också varje gång och ropar en gång till.
Ja.
Vilket gjorde att Leksands tränare då, Charlie Berglund, inte var så där jättenöjd. Citatet till Norrbottens Kuriren. Det är så jävla respektlöst.
Ja, just det tycker jag är sjukt onödigt. Liksom. Det behöver man inte slänga upp lite beroende på att man vet inte om man är jätteskadad. Nu var han ju inte det. Liksom. Men det går ju inte att diskutera att det liksom är okej att göra så. Men däremot så gillade jag ändå hur liksom stämningen höjdes eller blev de sista 7 minuterna typ utav matchen. Det kändes ju som att det var liksom slutspel på gång och Luleå spelade ju definitivt på gränsen, men Leksand kunde inte hantera det. Och det här vi har snackat om också, att Leksand har en sjukt bra formtopp, men de tar sig aldrig förbi kvartsfinal. Och här ser man ju lite liksom som säga, indikationer på att de inte är redo för hur det blir ett slutspel när det liksom kommer in mer känslor i bilden och man spelar mycket mer fysiskt och liksom lite på gränsen. Så jag tyckte det var kul att se bara.
Det man ska ha med sig just kring Luleå, det är en klubb när, nu har det varit med Kempe och allt det där, en klubb som, det blir mycket vi mot världen känsla och de bygger upp någonting där uppe. Det var lite det vi har sett sista tiden här och igår, samma sak, de, liksom, de bygger en mentalitet att det är vi mot världen hela tiden. Och igår då, så mot Leksand kände de liksom... Jag tror att de kanaliserade i sina spelare på något sätt. Tyrväinen liksom, han blev ju i princip fram till tacklingen.
Ja, men paradoxalt nog, Luleå tar ju 2 sena utvisningar och det gör att de når en kvittering.
Ja, jag skulle säga att de får en femma på Tyrväinen. Vänder ju på matchen. Det är ju att Leksand blir små och det känns liksom lite... De tappar, alltså, de tappar ju skallen liksom. De kan ju bara, Kalle sa det efter matchen, varför höll vi bara inte pucken i anfallszon och spela runt? Istället tog de tidiga avslut, liksom, lät Luleå vinna pucken i boxplay. Och,
helt stillastående och stelbenta.
Ja. Exakt. Så att jag, det var typ den utvisningen som gav vändningen. Mm. Sen kan man tycka man vill om den femman. Matt Cato borde efter ett par säsonger i SL veta vad som väntar när Joanne Tyrväinen kommer som en vilthund bakom honom.
Jag tyckte nog snarare att det var en rätt stygg och rätt sen tackling på Cato.
Alltså Tyrväinen, det är hans beslut att köra sådär.
Ja, han tar risken. Men han har väl gjort 100 sådär och klarat sig. Så jag tycker inte att det är en sen 2 minuter.
Alltså, man tar ju väldigt stor risk om man alltid lägger över på att mottagaren ska lyckas undvika mig.
Ja, men i det här fallet så bromsar väl in meter innan sargen med Cato.
Men det tycker jag spelar gör hela tiden. Liksom. Det är inte så ovanligt. Det är ofta det där slängs ut, men jag tycker alltså det är inte så ovanligt.
Alltså som back måste du ju ta lite avstånd från sargen också, speciellt om du ska ha spelutrymme om du har ryggen emot. Och han, däremot så tycker jag att han borde fortsätta åka. Alltså kanske ta tacklingen från sidan då istället, för nu har han ryggen emot och han bör kanske försöka vrida upp åtminstone. Men enligt regelboken så som det är nu så blir det ju både boarding och en ganska sen tackling. Så att jag förstår varför domarna dömer som de dömer, men jag håller med om just i det här fallet, jag brukar inte lägga så mycket liksom ansvar på mottagaren egentligen, för att i de här diskussionerna vi har haft nu under hösten, men han hade kunnat göra det bättre för att han hade så många liksom alternativ.
Ja, gott om tid på sig. Jag tycker den ser styggare ut än vad den är faktiskt. Den hade kunnat bli en ganska liksom, neutral smäll in i sargen bara på honom om man hade vetat vad som väntar, tycker jag.
Alltså, för sin egen hälsa skull, ja. Men jag tycker inte det är från att ta ansvar från Tyrväinen.
Nej, men jag håller med.
Mm. Ja, jag är på din linje där, Robin. Vi skulle kunna snacka typ en timme om det, men det ska vi inte göra.
Vi behöver lägga till just, ja. För att, som du säger, hon vevade ju det där på geometronen. Jag såg att kommunikationsansvarig i Luleå hävdade att det är tv som rullar. Det är deras bilder som rullar i arenan. Det de hade kunnat göra är att man hade kunnat, alltså vi sekretariat stoppat det helt i så fall. Men det är tv-bilderna som rullar ut.
Ja, det kändes nästan som att det var typ varummets bilder. Att domarna ville se tacklingen 7-8 gånger och att det var det också publiken fick se. För det kom liksom gång på gång på gång i väldigt rask takt.
Men så, tv-produktionen, men då är det så sekretariat som ska välja att, men då stryper vi allt. Och det är väl det de kanske ska ha gjort i det här fallet. Men.
Ja. Då går vi ut och kollar på videon i sekretariatet om de vill se den, tänker jag också.
Det brukar ju vara alltså, tvärtom. Jag förstår att sekretariatet kanske inte är på alerten där, för det brukar ju vara tvärtom. Att hade det varit att Leksands potentiellt matchstraff ska inte det vevas inför Luleå publiken så att det ska bli liksom tryck på domaren att ta ett matchstraff. Men här är det ju en Luleå spelare så då var de väl inte med på noterna på samma sätt. Sen så gjorde ju publiken till en grej, men det kan nog tycka lite så här, det ska vara riktigt fientligt uppe i Luleå. Det är så det ska vara.
Ja, men det var det också.
Man ska komma upp dit och vara förkyld på en gång liksom, för att ja, det är så det ska vara där uppe.
Men det är också då de är som bäst oftast. Ja. När det blir lite vi mot... Nu har de hittat den grejen. 6 raka segrar och ser faktiskt lite... Ja, men ser jobbiga ut igen som de gjorde...
Ja, men enas lite efter den här Kempe-grejen på något sätt. Att, ja, ena stan, ena laget och... Ja, fuck alla som inte vill vara här liksom. Nu kör vi.
Mm. Nu ska vi gå vidare.
Ja.
Vi ska lyssna till Jonathan Dahlén i samband med surströmmingsderbyt.
Timrå vinner surströmmingsderbyt här mot Modo 2-1. Jonathan Dahlén, hur skönt var det här?
Ja, det var jätteskönt. Det var en tillknäppt historia och kände ändå att vi hade lite övertag på dem och var det bättre laget. Så det var skönt när 2-1 gick in och sen borde vi kanske haft några fler kassar, men det blir lite onödigt spännande.
Och du är återförenad med den allsvenska succékedjan igen här med Lundin och Hartman.
Ja, precis. Nej, men det har känts bra. Vi har spelat bra de här matcherna. Vi har varit ihop här och levererat bra och lirat på. Så det är jättekul att spela med dem.
Segermålet också. Det var en hygglig mackare till Hartman.
Ja, men det var fint att drämma upp den i krysset också av Hartman. Han passade mig förra matchen, så det fick man bjuda tillbaka idag.
Ett mål värdigt, ett avgörande i en sån här slaget om Västernorrland.
Ja, precis. Nej, det var jättekul. Det var mycket mer kamp idag än vad det var tidigare derbyn. Och det. Så det var en härlig derbymatch.
Ni hade seriens formsvagaste lag länge här efter juluppehållet. Nu har ni 4 raka segrar igen. Vad är det som har hänt?
Ja, jag tycker vi spelar lite mer med pucken och vi är lite mer drivande i spelet och vi har ett puckskickligt lag, så när vi spelar med puck så blir det bra och känns som att vi antingen vinner 5 i rad eller förlorar 5 i rad, så jag hoppas på lite mer stabilitet nu här framöver.
Vad känner du för din egen del?
Nej, men det känns bra. Det var en tuff start där första fyra omgångarna. Runt om jag var -7 och 0 poäng. Och, det var en tuff start, men sen tycker jag ändå att det har rullat på i bra takt. Det är klart det går upp och ner som förresten, men det är skönt att vara på vinnarspåret och vara med och bidra.
Nu är ni på allvar med också i striden om topp 6 här.
Ja, det är där vi vill vara, så det är kul. Nu måste vi bara fortsätta vinna.
Det var Jonathan Dahlén det, som intervjuades av Abris, som i sin tur ska intervjuas av oss. Jag tror att han är med. Ja, titta, där är han ju. Härligt. God morgon, Abris. Jag läste din krönika att du var lite besviken över att derbykänslorna saknades på isen. Kan du utveckla det lite grann?
Nej, men det är väl så det har blivit lite grann. Jag tycker inte den här heta rivaliteten finns där riktigt på samma sätt som förr. Så man är lite bitter över det då. Det var väl en dubbelutvisning och en delaying the game vad vi fick ihop igår under hela matchen. Så att det var, men det var väl en fartfylld match, om vi får säga så då. Men mer som kändes mer som en vanlig SHL-match än två rivaler som verkligen avskyvar då.
Och vi hörde dig prata med Jonathan Dahlén efteråt. Hur kommer det sig att han helt plötsligt har placerats i en tredje kedja?
Ja, men Timrå har väl hållit på och mixtra med sina kedjor hela säsongen, känns det som, för att hitta rätt kemi. Och den här är ju den gamla succékedjan då från när de var i Allsvenskan, kan man väl säga, där med Albin Lundin och Hartman och Dahlén då. Så att man vill väl sprida ut produktionen lite mer, och man har ju ganska många offensiva forwards där som är skickliga, så att jag tycker att det är ganska smart. Dessutom har man ju fått en väldigt snurr på den här Lander-Vedin-Hollander-kedjan också, för man har gjort typ 14 poäng på tre matcher eller någonting sånt här inför den här. Så att Timrå har ju många offensiva hot, det gäller bara att placera ihop dem så att man får ut max av allihop.
Jonathan nämnde också att de är liksom väldigt, ja, det svänger mycket upp och ner i deras form. Men nu är de ju då seriens formstarkaste lag med 4 raka segrar. Vad är det mer än liksom den här kedjeomkastningen som gör att de faktiskt har hittat den formen?
Vi får väl lyfta fram Morten Madsen-effekten då kanske. Den assisterande sportchefen klev ner i båset där, om det var inför Frölunda-matchen. Va? Sen har de ju radat upp 4 raka segrar. Så att ny röst i båset där och lite förändrade kedjor är väl den stora förklaringen. Sen vet jag inte om man har kommit överens. Det blir alltid en turbulens när man får veta att tränaren inte ska vara kvar. Jag tror att Timrå led av det ett tag. Nu kanske man ändå har bestämt sig för att nu jäkla ska vi köra och göra det bästa av Antes då, Anders Karlssons sista månader i klubben.
Om vi tar Modo då, det ser ut att gå lite tuffare där. Vad ser du i deras spel just nu?
Nej, men det är ju trubbigt liksom. Modo gör det bra utifrån de förutsättningar man har. Det är ett allsvenskt lag egentligen. Ska man säga, de spelare som har kommit in har ju liksom inte lyckats lyfta laget. Rohman är redan borta därifrån. Daniel Reagan har ju varit skadad och så vidare, så att de här spetsspelarna som man har tänkt försökt värva in då har ju liksom inte riktigt lyft laget, så att det är ju fortfarande liksom Riley Woods och Dickinson och Agard som är bäst offensivt där, och så såg det ut även förra säsongen, så att det är trubbigheten framåt som jag tycker fäller Modo. Sen har ju försvarsspelet inte heller varit bra på sistone, nu var det bra igår, men spelet med puck behöver ju också bli lite bättre.
Du satt ju bredvid Modos sportchef Hanek Gradin igår. Fick du ut någon murvel-information därifrån, eller?
Nej, men jag är ju en forward. Han är ju ganska öppen, Henrik. Så att, nej, men det är ju en forward framförallt man letar. Men han sa väl som alla andra jag pratade med när det gäller både agenter och sportchef och allting senaste veckan, att hitta någonting som verkligen förstärker laget. För Modo ska inte in en fjärdekedjespelare, utan man behöver ju ha någon för topp 6. Och hitta en sån spelare nu som vill gå till ett lag som ska slåss i en bottenstrid, det är, och som inte kostar hur mycket som helst, det är inte så lätt.
Ja, utöver det du såg igår då, Abris, vart placerar du Modo i tabellen när grundserien är slut?
Jag har ju tippat Modo är kvar, så jag får väl stå fast vid det, att de kommer att hamna där.
Härligt. Du såg ut som att du hade en fråga, Simon.
Ja, det är 8 lag som gör upp om topp 6 egentligen. Tror du Timrå kommer vara topp 6 när vi summerar, Abris?
Ja, tippa Timrå den här säsongen känns helt omöjligt, för det går ju väldigt, väldigt upp och ner. Men eller den ammunitionen framåt liksom med alla för. Så jag säger att de kommer sexa.
Där har vi tipset för Modo och för Timrå. Vi ska gå vidare i programmet, Abis. Alltid kul att ha dig med och en fortsatt trevlig morgon till dig.
Hälsa Roger så mycket från mig då. Mm.
Det ska vi göra. Så fort vi har Roger med oss så ska vi hälsa. Ja, Timrå som ändå smyger med då. Och med Dahlén ändå i tredje kedjan. Vad säger vi om det?
Ja, så Timrås höjd är ju hög tycker jag. Det är ju som Abel säger att det svåra med dem är att det är ju upp eller ner hela tiden. Och det är väl den volatiliteten som gör att jag har svårt att se riktigt vart den säsongen ska gå.
Ja, alltså Jonathan Dahlén bär ju laget så som han förväntas. Men man har ju inte fått riktigt det där utfallet på Anton Vedin, Anton Lander och de andra spelarna som man skulle bygga kring Dahlén. Och ingen av dem har ju liksom passade ihop med honom på det sättet. Så att, där får man gå tillbaka till Lundin Hartman. Men det är väl lite för mycket som hänger på honom, tycker jag.
Man får väl ändå lite känslan att om Timrå tar sig till slutspel och sen vet vi med Antro som ska lämna att de kan bli rätt farliga för att det kan komma lite taktiska drag möjligtvis från Ante. Mm. För att han vet att han ska lämna. Att så här, nu testar jag det här. Det kan bli alltså en överraskningseffekt, tänker jag.
Ja, sista resan med gänget lite grann. Ja, men kanske att man vill liksom vinna för hans skull om man nu har liksom varit uppskattad, vilket det verkar som. Så att,
ja, men du vet, för att plocka mål sen i andra perioden och sådana grejer.
Ja, bara testa
så sjuka grejer som sen går in.
Ja, exakt.
Hör du mig, Roger, och hör vi dig? Det är den stora frågan.
Ja, nu
ska vi se. Ja, men vad härligt. Ja. Välkommen, Roger. God morgon.
Ja, hur är läget? Är. Tack så mycket. Läget är bra. Jag har slagit mig genom trafiken i Göteborg precis. Det kan vara svårare än att coacha en hockeymatch ibland.
Du, jag känner igen det där. Det är väldigt många mot i Göteborg. Det är väldigt svårt att ta sig ut från stan.
Det är inga för, utan det är mera mot.
Du, Roger, vi snackade lite om vi börjar med det då, den kanske mest omdiskuterade händelsen igår i er match var ju tacklingen då på Filip Pasa, och han skejtade ut då till Oskarshamns bås. Vad säger du om situationen och hur mådde Filip efter matchen?
Nummer ett så var han ingen bra. Det är ju en det är ingen huvudtackling, men jag tycker den går under benämningen som man förr kallade tjuvsmäll. Det är en väldigt smart spelare. Jag tror det är Palola va? Som tacklar, och det är en väldigt smart spelare. Och han ser att Filip inte är redo att ta emot tacklingen och kommer från blindside och tar ändå chansen, för att jag tror att han är rätt frustrerad. Han var inblandad i någon situation just innan, och det är sånt som händer i ishockey. Så det är lite tråkigt tycker jag. Det är onödigt.
Det som ändå var kanske lite mer glädjande, väldigt fina bilder tycker jag ändå, när Viktor Lodin då tar hand om honom i Oskarshamns bås. Han uppfattar ju att just det hände också.
Det är bra, för att vi har satt stort värde i Frölunda på att man inte ligger kvar och sprattlar på isen och så för utan ta sig till båset, och det är fair play. Så det är väl lite karma i det då, att han varit omhändertagen av Oskarshamn till och med.
Och matchen, ni gav Oskarshamn lite försprång igår och sen 4-0 i mittperioden, vände fullständigt. Vad säger du om era insats, Roger?
Nej, prestationsmässigt är det tre bra perioder faktiskt. Det är lätt att tro att första perioden var dålig, men jag tror de gjorde två mål på tre målchanser. Det är ju faktiskt så Oskarshamn vinner matchen med sitt offensiva spel och Karlqvist och gänget som är väldigt giftiga. När man ger dem halvlägen så blir det, de gör ju mycket mål på de chanser de får, men stabil prestation tycker jag. Jättebra, vi kan hålla lugnet efter att hamna i underläge 2-0 på hemmaplan mot ett offensivt Oskarshamn. Det är bland de svåraste uppgifter man kan rodda i den här ligan, för det är lätt att man springer på efter 2-0 och vill göra mål och tappa bort det för offensiven, och så har ett stadigt grepp om matchen. Så det är stolt över hur killarna mentalt hanterade den utmaningen igår.
Nu har ni kunnat utvärdera Mikael Roma i några matcher, och han spelar ju för närvarande med Friberg och Strömvall i första kedjan. Vad var tanken med den värvningen inför, och hur tycker du att det har fallit ut liksom nu när han har fått några matcher på sig?
Nej, men tanken inför det, vi har ju letat en offensiv center i nästan ett år faktiskt. Vi har behövt det i vårt lagpussel för att det ska bli komplett, att få en mer offensivt viktad center. Jag tycker att jag har 5, nästan 6 killar som kan spela center som är mer tvåvägscentra, men Roma är ju väldigt tydligt på att vara offensivt viktad, och
kan leda ett powerplay, inte bara kan spela ett powerplay, utan han kan också leda ett powerplay, och det är det jag tycker att han har kommit in och gjort. Det som verkligen imponerar på mig, det är ju hans kommunikationsförmåga, hans sätt att ta sig an uppgiften, att ta ansvar för hur han spelar, hur han det är en riktigt, riktigt fin lagspelare och en otroligt bra veteran som snabbt har smält in med våra andra etablerade spelare och är en del av laget verkligen på väldigt kort tid, men därför att han är ödmjuk och verkligen är noga med hur han vill spela ishockey, så jag är fantastiskt glad över den värvningen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi noterade ju också under julen att ni stack ju till Davos för att spela cup. Därefter har ni ju 6 segrar. Hur bra var den där alpluften för Frölunda egentligen?
Ja, jag funderade på det. För första matchen mot Kanada så gjorde vi vår sämsta insats, tror jag, på flera år. Och med något 5-0 eller något sånt. Och då var inte alpluften så bra, men den var faktiskt totalt överraskande på så stor, på så hög höjd. Och, det var också imponerande att se hur snabbt det går att anpassa sig att ligga på så hög höjd. För sista matcherna så hade laget anpassat sig till det, och vi fick en väldigt bra fysisk effekt när vi kom hem. Jag tror också vi fick en social och mental effekt på laget där man fått vara tillsammans med sina familjer. Jag tror det är nyttigt för spelarna att se Lasse Johansson, som han behöver rodda en dag med sina 3 barn och sin fru, och han hade till och med sig svärmor, så det kan göra vem som helst ödmjuk och se vad han behöver göra bara för att till rinken, men också att vi påminns om vilka vi spelar för. Vi vet ju att vi spelar för våra fans och lagkamrater, men spelar också för våra familjer, så att jag tror att laget har blivit tajtare. Man hittar ett högre syfte till varför man vill vinna hockeymatcher, så att det var väldigt positivt.
Mm, ja, härligt. Ha med sig svärmorsan kan ju också göra att man blir rädd, vill jag bara tillägga. Alltså inga personliga erfarenheter.
Jag har inte träffat din svärmor, men hon kanske man ska undvika.
Nej, absolut inte. Hon är väldigt trevlig. Det vill jag så här inför ett stundande bröllop förklara. Väldigt trevlig. Det var bara en allmän beskådning.
Ja, där kan du sätta dig i skiten rejält.
Det är lugnt, Roger. Om vi kollar på skadebeskeden som kommer veckan då. Halgbevach och Ryfors borta en längre tid. Hur hanterar ni det?
Sa du Ryfors? Rydal?
Ja, förlåt. Rydal, ja. Exakt.
Rydal, det visste vi om. Det hade vi förberett oss på ett tag. Och det är en del av beslutet om att värva Roma. Vi visste om att det var en väldigt stor sannolikhet att han skulle tvingas till något. Oerhört tråkigt för oss. Samtidigt så har vi en bred forwardstrupp i och med att unga spelare som jag skola in just nu. Det är väl den viktigaste saken för oss som har breddat våran trupp, att vi har skolat in 4 juniorer plus att vi har skolat in ett gäng unga spelare och nya spelare till. Jag tror att som mest har vi spelat i höst med 12 nya spelare, och det är klart att det gick lite upp och ner under hösten, men jag känner att det vi plöjde ner i utbildning och utveckling av de killarna, det får vi betalt för nu, så att jag känner mig trygg.
Hur liksom fungerar ditt jobb om du coachar en, liksom en junior som gör sin första SHL-match, och om du coachar då Mikael Roma till exempel? Liksom, är det jättestor skillnad på hur du uppträder då?
Ja, men det är det. Det är väl det som är riktigt rättvisa, tycker jag. Det är ju inte att behandla alla lika, utan det är ju att förstå vad jag behöver vara för typ av coach för att olika typer av spelare ska lyfta. Det är det som är mitt jobb, och med Roma som kommer in, så vill jag ju få han att känna sig fri och känna sig connected med sina lagkompisar. Jag vill inte att han ska åka runt och tänka på vad jag vill att han ska göra. Jag vill att han snabbt ska förstå hur vi spelar på ett sätt så vi vinner hockeymatcher ihop. Och en veteran som är så smart hockeyspelare som Roma eller Henrik Tömmernes, det sämsta jag kan göra som coach, det är att liksom bråka om hur vi ska spela eller träna med sådana killar. De är oerhört smarta och jag behöver dra nytta av deras smartness in i laget. Så där lyssnar jag mycket och ger dem frihet att leda och vi får dem att börja snabbt. Medan en ung spelare behöver ju oftast skapa sig rutiner, skapa sig strukturer för att bli en professionell atlet framförallt. Att många unga spelare är inte vana att spela 3 dagar i veckan på den här nivån. Så det är lite annorlunda. Men samtidigt så är det viktigaste unga spelare också vill ha det. Att de vill känna att deras coach tror på dem så att de får en trygghet och får en känsla av att de verkligen vågar spela hockey där ute.
Hur ser det ut på spelarfronten annars? Är det några nya spelare på väg in? Är det någonting som kan hända i Frölunda, tror du?
Ja, vi har faktiskt några riktigt bra spelare på väg in.
Jag anade en viss ironi i svaret.
Nej, jag tänkte bara att det hade varit kul om jag droppar sånt. Men nej, det är mina manager som jobbar med det, Fredrik Sjöström och Andreas West. Så att jag coachar de spelare jag har. Jag tycker jag har en bra trupp. Sen har vi lite skador just nu på Tömmernes och Hasa igår. Men när vi har en frisk trupp så har vi en bra trupp.
Och jag tänker kring formen då, börjar ni redan nu ändå så här, som coach sneglar du ändå lite på slutspelet och när är det en liksom bra timing från ditt perspektiv att börja sätta den där formtoppen inför ett slutspel?
Nej, men det går inte att tänka så. Vi har så jämn serie och direkt man dipper 5% så förlorar man en hockeymatch i SHL. Och jag, det gäller att vara ödmjuk att inte titta för långt tycker jag. Vi vann igår, men vi matchen innan så tycker jag vi gick ner de här 5% och då smäller det till mot Örebro. Vi gör en bra match mot Skellefteå innan det, jättebra. Vi är uppe nära våra 100%, men matchen innan det så går vi ner mot Timrå kanske 10% och då förlorar man rejält. Så att, det gäller att få upp den här nivån varje match egentligen, för då förbereds man sig på bästa sätt för slutspel tycker jag.
Ni väljer att gå väldigt hårt på Lasse Johansson i mål. Är det ett önskemål från Lasse att spela väldigt mycket eller är det målvaktstränaren som bestämmer det eller är det du som resonerar att vi ska gå väldigt hårt på Lasse?
Ja, men det är egentligen alla tre du nämnde där. Både jag och Peter Iversen som är målvaktstränare och Lasse har hela tiden en dialog så att han får en bra balans mellan träning och spel. Men han är väldigt svår att sätta åt sidan i och med att han spelar så bra. Det är egentligen den enklaste förklaringen. Han har varit fenomenalt bra för oss. Och han är, om vi pratar om att spelare ska vara ledare så är Lasse en otrolig ledare för oss. För vårt försvarsspel och vårt boxplay och så vidare. Så att, han dirigerar längst där bak allt som händer. Han står till och med och skriker på liksom forward som ska backchecka i anfallszon eller i powerplay och så vidare. Så att, han är kanske den viktigaste ledaren vi har ute på isen. Och han klarar av att stå mycket. Han är så pass etablerad och har de här mentala processerna så han kan koppla av mellan matcher i periodpauser och så vidare. Så mentalt orkar han stå mycket och vara tålig. Och han behöver också träna på det inför ett slutspel. Så lite så tänker jag.
Annars då, den här ledarskapsbiten, att tappa Joel Lundqvist måste ju varit ett enormt tapp. Hur tycker du att den biten har ersatts? Har det liksom vuxit fram nya ledare naturligt eller försöker ni vara mer hands-on från coachernas håll?
Ja, för 11 år sedan när jag började i Frölunda så var det första jag satte upp på dagordningen. Vem tar över ledarskapet internt när Joel slutar? För då tyckte vi redan då, 2013 tror jag det var, att han började bli lite gammal och snart skulle sluta. Så vi förstod att för att han är en fantastisk ledare och kapten och då sa vi att vi måste jobba med ledarskapet. Så vi har jobbat med ledarskap verkligen fullt ut med Niklas Lasse och sen Max Friberg och de spelar även Tömmernes som var med på den tiden att de skulle ta ansvar och vara ledare och göra andra bättre. Så vi har verkligen satt det som det högsta värdet, som är nummer ett för oss i Frölunda, och det har en stark kärntrupp som driver föreningens värderingar och som är föreningens värderingar. Så att Max Friberg är ju Frölunda, så att jag behöver inte börja den processen det här året, utan det har vi jobbat med flera år, och Niklas Lars har jobbat med sitt ledarskap i massor med år, så det har blivit en väldigt bra fortsättning på deras ledare och de har klivit fram lite grann, och Tömmernäs har kommit tillbaka i år. Vi har Lasse, vi har Folin, jag får in Roman nu. Vi har massor med ledare i det här laget.
Avslutningsvis då, Roger, du får lyxen att vara lite Frölunda-partisk. Vad talar för er att eventuellt kunna gå hela vägen till en final?
Jag tycker att vi har erfarenhet att erkänna, men det är det ena, tycker jag. För att vi har rutinerade spelare som höjer sig när det blir viktiga matcher. Jag tycker vi har en bra målvaktssida, vi har en bra backsida med både offensiva och defensiva backar. Och jag tycker nu att vi kan sätta ihop fyra bra kedjor med lite olika profil. Men det här kan också många andra lag säga. Det säger Växjö också, det säger Färjestad också, det säger Luleå. Jag är brutalt medveten om hur tuff ligan är, och jag tror att där måste man vara väldigt ödmjuk. Jag tror det kommer bli svårt. Det är bara Vänneron som sätter ut en favorit just innan slutspelet och säger vem ska slå de här. Och efter han har skrivit det så har de inte en chans.
Ja, det är bra avslutande ord. Det är supertrevligt att snacka med dig, Roger. Fortsatt trevlig morgon. Och vi ber om ursäkt såklart med lite ljudproblem. Jag hoppas att vi fick med i alla fall det bästa. Det var väldigt trevligt att prata med Roger.
Som alltid.
Även om jag var ute på hal is med svärmorsfrågan.
Jag blev så stressad för din skull. Jag bara, nu målar han in sig ett hörn deluxe här.
Ja. Det värsta är att jag tror de kollar också.
Så. Ja, nej, men du är körd.
Jag gillar dig. Bra, nu ska vi se vart vi är i körschemat. Jag kommer nästan av mig här. Vi ska gå till HV71 mot Rögle. 2-1 seger till HV i Sadden. Det var ju en, jag säger det igen, 6-poängsmatch.
Ja. Ja, men absolut. Otroligt liksom, viktig match för det första. Och HV har väl börjat hitta formen mer och mer nu. Tagit poäng ett par matcher i rad. Och, det är fortsatt liksom jobbigt för Rögle. Och hade många spelare borta på skadlistan igår också. Så det ser liksom inte riktigt ljusare ut.
Ja, men det har ju blivit två sjok i tabellen nu. Nu är det ju ett par lag som är indragna där. HV har ju ätit in. HV, Malmö, Modo, Örebro och Rögle som är uppe på den sista kvalplatsen tillsammans med Oskarshamn. Jag tycker HV, de taktar mot en trend som är positivare än många av de lag som är nere. Även fast inte, när man ser HV spela, jag tycker hemmaplan är de ju alltid, de är helt okej hemma, vinner ofta en match, men så fort de lämnar Jönköping så är det ju ett allsvenskt hockeylag, och det är väl det de måste få upp här innan vi går in i liksom avgörande del av säsongen.
Jag tycker att det är det sämsta laget av dem i den kvartetten, men samtidigt så tycker jag att när man ser dem spela nu så känns det som att den här ångesten och pressen har släppt lite på dem.
De har levt i den så pass länge att de har börjat...
Ja, med vana.
Nu har de egentligen bara allt att vinna. Ja, medan lagen de möter ovanför, alltså Malmö, Rögle och Örebro, där börjar den här paniken infinna sig nu. Och det tycker jag syns.
Ja, man är extra orolig faktiskt för Malmö och Rögle skulle jag säga. Örebro ändå liksom, det ser inte jättebra ut, men nu har de vunnit två raka mot liksom topplag. Och, jag vet inte, HV går ju inte om plats, vad blir det, 12 här, hur mycket de än vinner. De liksom ligger konstant en poäng bakom för att lagen precis som ovanför lyckas också ta poäng när de vinner. Så att nu är det ju liksom nära, men de har ju legat på plats 13 typ sen liksom oktober. Mm.
Och här fick vi ett matchstraff efter typ 28 sekunder eller något.
Henrik Borgström.
Precis.
Och det var ju Simon Ryfors, han som du placerade i Frölunda.
det är min producent.
Han fick väl uppsöka sjukhus. Jag vet inte om det blev någon sårskada från typ hans egna visir eller liknande. Olycklig situation, men också... Jag tycker nog att en femma var hårt på Borgström i det läget faktiskt.
Matchstraff. Jag tycker också att han delar ju egentligen inte ens ut en tackling. Nej. Det är mer att Ryfors bara hamnade i kläm när han åker förbi på något sätt. Och fastnar liksom i huvudet mellan plexit och hans axel. Borgström är absolut inte den typen av spelare heller. Och jag, där kände jag lite med honom, för att han gör ju liksom ingenting fel.
Ja, Johan Lindbom var upprörd efter matchen, men kanske desto gladare över poängen då. Malmö, mycket imponerande vändning mot Färjestad. Hade ju 0-3 tidigt, det plingade till rejält där i första perioden. Upp till 3-3 och sen då ett avgörande i sadden. Färjestad hade väl Lagast då tillbaka och kan väl...
Kasta in två puckar.
Jag har sett Malmö spela 6-4 stora delar av matchen. Nej, men han var faktiskt svag. Och lite oroväckande för Färjestad som haft målvaktshattande av Desilike under säsongen. Nu var hans första match, man skulle inte vara allt för hård mot honom. Men det såg inte bra ut.
Ja, det är skott som är på väg utanför som han tar plocken och kastar in i mål. Liksom. Mm. Vad var det? Och sen det där 3-3 målet, eller vad är det, 2-3 målet?
2-3 målet.
Som är också svagt, men att det dessutom kommer med 5 sekunder kvar av en period. Det är så psykologiskt jobbigt där. Så att det, ja.
Malmö behövde poängen mer än Färjestad, så att det är väl Färjestad repar sig nog. Men just målsituationen där i Färjestad är ju...
No. Vi har inte uppfattat dem som ett lag som liksom förlitar sig mycket på sina målvakter, alltså även när de hade både liksom Lagasse och Lindbom. Men nu helt plötsligt så känns det som ett lag som liksom blev räddade utav sina målvakter, sett till att de är borta nu. Så det är väl det enda som gör det lite oroväckande, att som de inte hittar ett bra spel med liksom någon annan där bak.
Jag tror just att hattandet som har varit har också spridit osäkerhet. Att de har en ny målvakt varje match de spelar i princip. De har ju gått runt på, det är Brattström, det är Legacy, det är Lindbom, det är Norman i AIK, alltså någon junior som har varit uppe och spelat. Så att, jag vet inte, det kommer att sätta sig, men det är klart att det blir...
Ja, en klassisk hockeyquizfråga om 10 år. Kan du nämna alla 15 mål?
Exakt. Det man ska ju veta, att som Roger säger liksom, med Lasse, att målvakten är högst inblandad i spelet. Ja. Det är ju, man kan ju inte bara stoppa in vem som helst, alltså rent speltaktiskt sett heller. Utan när det kommer in någon ny så vet ju inte han hur man spelar för det första, och kanske inte kan hjälpa backarna i försvarsspelet som man behöver och så vidare. Och så vidare. Så det är ju en stor anledning också till att det kan bli svårt.
Det ska ju vara klart några 3-0 ändå. Ja. Där ska de ju rädda ut Malmö. Är ju inte ett jättevass lag, men det är en otroligt moralstärkande seger för Malmö. Den kan ju verkligen ge dem en chans.
De hade 6 raka innan också, torsk. Ja, så att,
ja. Och så ligga under 0-3 och så vända på det. Den kan ju vara mer värd än poängen, som man brukar säga.
Och nere i samma region av tabellen börjar Örebro nu att vakna till liv. Följde ju upp segern mot Frölunda med segern mot Skellefteå på bortaplan efter straffar. Det är ju ändå 2 matcher i följd. Börjar vi se lite nu att Niklas Eriksson börjar få ordning på detta Örebro?
Kanske, de vände väl också underläge, eller de tappade Örebro i och för sig ledning igår, men jag tycker de känns ju mer med i matchen på något sätt, att liksom, och sen så också jag kollade lite på liksom hur de försvarade sig igår, och det känns också, även om det är lite liksom oklart ibland tycker jag, vissa spelare ser inte riktigt ut att veta vad de ska göra, så känns det som att de är mycket mer påkopplade och med, och då kan man lösa de flesta situationerna liksom. Och det är jättestarkt att ta ett Skellefteå som ändå är ganska formstarkt, så på något sätt så har det ju hänt någonting.
De bröt ju ner Skellefteå rent fysiskt igår tyckte jag. Och det är väl det som är Skellefteås stora aber, att de kan lätt bli liksom nedtryckta fysiskt, och det tycker jag Örebro utnyttjade bra igår. Så att vi får se. Det är lite fler matcher på Örebro, men absolut så kan det vara en vändning i Annalkan.
2 matcher kan ju alla ta, men lyckas man ta 3-4 då är man ju helt plötsligt, har man ju ridit ut det här på något sätt. Man får inte falla tillbaks nu. Det är viktigt.
Vet ni vad som är vanligt förekommande i Hockeymorgon?
Det är mycket som är vanligt förekommande, men ge mig något.
Det är att jag ska berätta att Thomas Roos har varit i Schweiz.
Dyrt vart det.
Ja, som första svenska reporter träffat Mario Kempe, som ju lämnade Luleå väldigt abrupt för drygt en månad sedan. Han har ju berättat att han led av ångest under tiden i Luleå. Och behövde medicinera för att må bättre. Ett av citaten är ju då: jag mådde inte bra i Luleå, och det räckte med att jag såg hallen så fick jag ångest. Och det har varit så här sedan en somras, när han kom tillbaka från sin andra tuffa knäskada, och att han har tagit då kontakt med sin agent tidigt och sagt att det kanske var bäst att lämna då Luleå. Vad säger vi om intervjun och om Marius svar?
Nej, men som de flesta vet så det rörde upp ganska starka orkanstyrka i Norrbotten, såklart, att han, när han lämnade och allt banderoller och allt sånt där. Och jag tror väl inte att de här orden från Kempe direkt har liksom fått vinden att mojna. Det är nog rätt många som ser igenom hans ansvar. Sen finns det de andra.
Det där är en av de risigaste bandroller jag sett. Mm. Alltså man kan göra det här som supportrar, tycker jag, med lite kanske humor, glimt i ögat. Det där, det suger. Alltså tycker jag i alla fall. Oavsett om det är Luleå eller om det är liksom vilket lag det nu var, men det där är bara så, det är så, jag blir bara förbannad när jag ser det.
Ja, jag håller med, men vad menar du med ser igenom? För att det är liksom svårt, tycker jag, att argumentera emot när de pratar om psykisk ohälsa.
Ja, nej, men jag tror att många som ser det som skitsnack, och det finns de andra ringhörnan som såklart, det är en kille som lider av psykisk ohälsa, vad snackar de om? Så jag tror att det finns två läger där. Vissa som läste intervjun med Kempe och känner med honom. Andra som liksom anser att det är skitsnack.
Vi har ju en spelare i NHL som varit borta här nu 20 månader, Oliver Kylington, som gjorde comeback i natt. Ja, och han har ju varit borta för att han har mått dåligt. Och så där. Men jag tror nog många kan titta på Kempe om man kommer från Luleå och känna att okej, okay, han behövde inte vila några 20 månader, utan han ville bara vara någon annanstans. Och då, jag tror att man där ser det som att det blir liksom ett sånt alibi. Man bara kan slänga fram alltid, bara för att man vill flytta eller för att man... jag tror många inte köper det riktigt.
Nej, det kan ju vara så, men det är också svårt att jämföra. Så det är ganska enkelspårig liksom argumentation att jämföra två situationer med psykisk ohälsa och säga att de beror på samma sak och kan lösas med samma sak. Så det finns ju olika lösningar. Absolut. I Oliver Kylingssons fall var det ju liksom något liksom externt som hade påverkat liksom i någon familjerelation, och Mario Kempe verkar ändå ha mått dåligt liksom i klubben, och då kanske man mår bättre när man drar.
Luleå borde haft så mycket problem med att han skulle gå, för att han hade ju inte passat in där ändå. Han hade ju inte varit någon
lyckad. Det själv att han menar ju på att en del supportrar tyckte att han skulle få sparken redan säsongen, och nu är de samma supportrar arga för att han har lämnat.
Det blir ju... det är väl klassiska supportrar helt enkelt. Vinden vänder fort.
Ja, men alltså, så här, som Kempe själv säger, och det håller jag med om, alltså, att passionen är bra, men det här är att liksom gå långt över gränsen, tycker jag i alla fall personligen.
Det är många som står där som vet vad som står på banderollen. Hur många gånger har man inte själv hållit upp en banderoll på en läktare?
Jag har också hållit upp banderollen, såklart, att man inte vet vad som står. Så är det. Men jag ska inte dra alla över en kam. Jag tycker bara att banderollen
säger det. Men om vi tycker den här är skit, så var det ju en fyndigare spår igår. De har plockat in Adam Brodecki. Han har gjort 4 poäng på 5 matcher. Igår sjöng de: han har bättre hår än Kempe.
Ja, men det där har vi på en bättre nivå, helt klart.
Hårfager figurer också. För att knyta säcken just kring Kempe, så det kommer alltid vara två läger, tror jag, just kring vad som är hönan och vad som är ägget i den här frågan. Det blev inte bra i Luleå. Han var ganska svag under stora delar av hösten. Sen är det ju, jag tror många ser det som ett svek just att han lämnar dem lite i sticket. Han är ändå en av toppcentrarna i laget, tjänar ganska bra. Och med tanke på marknaden, de kan inte hitta, nu har de tagit in Brodecki, men de kan inte hitta någon ersättare för egentligen. Det är mångbottnat, men i grund och botten tror jag att det var en bra skilsmässa. Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Nu ser jag att Peter Jakobsson är med oss. Välkommen till Hockeymorgon, och god morgon. Hur är läget?
God morgon. Hej på er. Ja, men det är ganska bra i Linköping, tycker jag. Trots att det alltid är jobbigare att gå upp för trapporna till kontoret när man har förlorat en hockeymatch dagen innan.
Ja, jag tänkte faktiskt fråga det. Det ser nästan ut som att du står på typ flight deck.
Ja, nästan så. Jag har utsikt åt höger över bandyplan där ungdomarna håller till utomhus, och sen har jag utsikt mot stora isen till vänster här. Så att, jag har det bra här uppe på ena hörnet av Saab Arena.
Hur, Peter, påverkas ditt jobb? Hur mör när man liksom ändå kommer från en förlust? Är det någonting som sker i din skalle då, eller är det bara en dag som alla andra?
Definitivt inte. Sen beror det väl på hur man förlorar. Jag tycker att Växjö ger oss inte mycket igår. Det är ett väldigt kompakt lag. Så att, det är svårt att komma åt dem. Jag kanske kan acceptera den förlusten lite mer än jag accepterar förlusten mot Leksand förra veckan. När vi kommer ut och är bekväma första 10-12 minuter och ligger under. Då kanske inte Claes och company skulle säga att jag var på så bra humör.
Ni har ju ändå, trots att många då experter har väntat sig liksom ett tapp, ett ras i tabellen, håller det kvar i toppen. Vad är förklaringen till det?
Nej, jag tycker först och främst att vi har ett kompetent ishockeylag. Från målvakterna till stabila backar och spetsforward som kan göra mål och poäng. Så att, jag tycker vi har ett lag för att vara där uppe och hota om en bra slutspelsplats runt topp 6. Sen så vet vi att det är färskvara och det är väldigt jämnt i den här serien. Så har du någon vecka med någon svacka eller skador eller avstängningar, sjukdomar, så kan det göra väldigt mycket. Men jag tycker att det är ett jäkla bra go i gruppen. Jag tycker Claes vrider på dem på ett bra sätt. Utvecklas sitt ledarskap, lite tydligare budskap tycker jag framgår. Så att jag tycker att vi har alla möjligheter, det är upp till oss själva att ta den där förbaskade slutspelsplatsen.
Du, förändras ditt arbete någonting med tanke på att ni, jag menar, nu ligger ni ju bra med i tabellen, marginal topp 8. Jag menar, hur du jobbar inför nästa säsong kontra hur det har varit tidigare år, när ni har liksom legat lite mer av liksom i bottenregionerna när säsongen ska summeras. Förstår du frågan? Liksom, är det
definitivt
lite lättare för dig att blicka framåt?
Ja, det är lättare att blicka framåt och enklare att prata med spelare och agenter. Jag tittar lite här, vi är fyra i publikligan och det är klart att alla spelare vill spela där det är lite drag på läktaren och det lite hockeysnack i stan. Så att jag tycker att det bubblar lite i Linköping och har gjort så över en tid. Så att jag är jäkligt glad att folket och fansen och partners och sponsorer och allt vad det nu heter ställer upp på ett bra sätt. Så att det tycker jag är jäkligt, jäkligt skoj. Så att självklart blir det lättare att prata och få hit och locka ishockeyspelare och vara intresserade och spela i Linköping när vi är med på övre halvan i tabellen. Så absolut, så det ligger mycket i det.
Och det är ju den tiden på året då det börjar ryktas väldigt mycket. Ni kopplas ihop med Färjestads Oskar Lavner och Kalmarbacken Erik Norén exempelvis. Finns det något intresse där eller finns det någonting du kan meddela kring det?
Så det är brutalt tråkigt att vi pratar väl inte den här årstiden om spelare i andra lag. Så, så får väl svaret bli den här fredag morgonen.
Jag tolkar som att båda två är klara.
Det förstår för dig.
Någonting som vi däremot vet är att du kommer få Tony Mårtensson vid din sida till nästa säsong. Hur pass involverad är han i lagbygget redan nu då för nästa år?
Jag träffar Tony emellanåt och vi försöker ha ett samtal varje dag när han har lunchrast från sitt andra jobb. Så att, jag pratar mycket med Tony och Tony är involverad jättemycket. Tony är väldigt klok och duktig hockeykille, gjort det bra där i Almtuna. Så att jag försökte redan få in han till den här säsongen, men då hade han lovat Almtuna att han skulle köra vidare där. Så att, det ska bli jätteskoj att få in Tony Mårtensson och vi känner redan att det kommer göra oss väldigt, väldigt gott. Så att perfekt när han kommer hit ordentligt den 1 maj.
Jag tänker att det kanske är enklare att prata om spelare som du faktiskt har kontrakt med. Jag tänker på Sebastian Strandberg, Jesper Pettersson med utgående. Hur ser dialogen ut kring de två?
Vi för en dialog med deras agenter. Så att, det är väl så mycket jag egentligen kan säga. Så att, det pågår en förhandling och en dialog med dessa två gentlemän.
Och naturligtvis väl många Linköping-supportrar som tänker på en sån som Tyretti och Högberg naturligtvis. Att det kanske finns intresse utifrån kring den duon.
Ja, så blir det ju alltid när spelare gör bra saker. Och bägge två har ju kontrakt nästa år. Men de har ju möjlighet att lämna för utlandet. Så att, nu vet jag att bägge två trivs väldigt, väldigt bra. Men jag har full förståelse och full respekt att det drar intresse till sig när man spelar hockey som de gör. Och kanske en av de absolut bästa målvakterna i ligan och killen som leder poängligan. Så att, men vi ska väl se om vi kan ta en diskussion med dessa herrar också framöver.
Hur jobbar ni och ledarstaben nu kring att liksom upprätthålla den här höga nivån ni haft under säsongen och liksom se till att baxa en bra slutplacering och liksom ta med fart in i slutspelet?
Ja, men det är väl inte att ge dem för mycket, höll jag på att säga. Nej, men det är Claes och Albrandt och Jeff Jakobs jobb att vrida på dem och vara noggrann på träningar. Och ja, egentligen de där klyschorna, det är jobbet varje dag som man ska göra. Så att du ska in i gymmet och du ska göra dina repetitioner och du ska göra rätt saker. Och gör man inte det så får tränarna blåsa av och så får man göra om. Så att det är väl vardagsjobbet ska göras precis hela tiden. Så att vi inte, vi vet ju hur det såg ut förra året. Vi hade en möjlighet att spela slutspel då också, men ja, det vart väl så där sista 10 omgångarna. Så att det gäller att hålla i hela vägen och det ska vi göra i år.
Som sportchef då, alltså, det har du redan varit inne på, men hur mycket man liksom redan nu tänker på nästa säsong kontra mot att på något sätt vara i nuet också och hänga med det som händer här idag och imorgon?
Ja, det är lite intressant faktiskt, så är det ju. Man har ju en fot här och nu och sen är ju någon fot både 1 år framåt och 2 år framåt. Så det, men det är väl, vad ska vi säga, det är tjusningen med det här jobbet. Det är väldigt mycket bokslut 2 eller 3 gånger i veckan med alla matcher. Och sen så är det över tid också. Så att, det kan vara en spännande utmaning ibland, ja.
Härligt. Peter, tack så mycket att vi fick snacka med dig. Jag tror att du har en inkommande flight nu på din skärm där, så att vi ska släppa dig.
Ja, precis. Flight deck kallar. Bra, bra. Tack så hemskt mycket.
Ja, bra. Tack.
Tjena. Hej, hej.
Ja, allt är intressant att prata med sportcheferna. Mm. Det är ju bråda dagar för dem. Vi vet ju att det är ett transferfönster också som stänger den 15 februari, va? Mm. Och det är fortsatt kärvt på marknaden.
Ja, det är inte mycket som finns, så är det ju. Och det är många lag som behöver förstärkning. Så det kan nog bli liksom...
Det var ju budgivning om rätt mediokra alternativ. Som...
Ja, det kommer dyka upp någon halvfigur här i början.
Ja, det är en players market som kan, de kan bli belönade här.
Mm. Ja, det är det.
Men framförallt säljande klubbar kan nog få en transfersumma för ganska liksom, lätta spelare att släppa.
Och jag såg att jag började röra på sig i Finland också. Det är en övning de håller på med där borta. Att det är lagen som är i en stängd liga, lagen som inte har någon spelare för att börja skeppa iväg. Mm. halv obskyra gubbar liksom. Så att det kommer att komma någon därifrån, tror jag.
Det kommer det göra. Vi avslutar SHL-segmentet med tabell och nästa omgång där vi ser vadå? En tabell hoppas jag alldeles strax. Där kommer den. Växjö i topp och Oskarshamn i botten och sen LOC då som smyger med fint där på 5:e platsen. Nästa omgång kommer till er grafiskt här, lördag, full omgång. Och ja, här är det ju bara att välja och vraka. Men jag skulle nog välja att kika på Modo Malmö, som jag ändå tycker sätter lite ton för, kanske. Om något av de där lagen är liksom villiga att lämna Ingemansland / bottensidan.
Mm. Ja, det är ju väldigt viktig match. Och för Malmö, som vi var inne på tidigare, att de fick vinna igår mot Färjestad. Det gjorde de mycket inför den matchen. Och Modo som är lite vinklippta.
Alltså torska modern här, då är de ju för första gången riktigt neddragna. Mm. Men det här, man trodde inte att de skulle vara det för 10-15 matcher sedan. Att det här, det är lugnt, där reder de ut. Men nu torskar de här, då är de där.
Nu ska vi gå till Steven Lees speltips. Han har hittat en 100-oddsare. Häng med.
Wow.
Yes, god morgon. Kastras rakt in i Hockeyallsvenskan där det är full omgång. Finns väl egentligen ingen riktigt röd tråd i den här serien förutom att alla slår alla. Så jag tänkte göra lite chansningar idag. Vi har klassikermöte på Hovet, Djurgården-Brynäs. Det känns väl upplagt för en ganska tät och tuff match där jag mycket väl tror att det kan krävas förlängning och straffar för att skilja de lagen åt. Så jag går in på kryssoddset. Djurgården blev nollat i derbyt för några dagar sedan. Vi gjorde väl egentligen ingen riktigt dålig match där, men det märktes väl att man var lite kort på centersidan och AIK svarade för en väldigt disciplinerad insats, får man väl säga. Vann utan att glänsa. Sen i omgången efteråt så åkte Djurgården upp och gjorde 6 baljer på Björklöven och AIK förlorade hemma istället. Så att, som sagt, det kan svänga väldigt snabbt den här serien. Jag är också inne på att Almtuna har blivit lite för stor favorit. Där kunde vi läsa i sammanställningen som Sportbladet gjorde nyss att till och med hemmaspelarna där klagar lite på den svaga uppslutningen på läktarna. Det är väl inget jättetryck där i Uppsala. Så jag tycker att oddset för kryss 2 på Västervik är för mycket helt enkelt. Finns också en hel del borta i NHL. Jag fastnar väl mest för att på något sätt gå emot St. Louis. Rent tabellmässigt ser de väl ut som ett hyfsat hockeylag, men om vi skrapar lite på ytan så är de lika dåliga som några av hackkycklingarna där. San Jose och Blackhawks i vissa kategorier. Släpper till väldigt mycket målchanser i alla fall. Jordan Eble har varit riktigt bra för Seattle här nu på sistone. Hade 2 assist senast. Inget i powerplay tror jag, men hade 2 riktigt fina egna lägen i PP. Och mitt spel blir där att Jordan Eble gör minst 1 poäng i numerärt överläge. Så vi landar på det lilla smala totaloddset på 100 gånger pengarna. Så det är bara tuta och köra. Ha det bra. Tja.
Tack Steven, ha det bra själv. Tack för tipset. Hockeyallsvenskan ska vi avrunda med. Jag ser på sociala medier att det var grinigt efter Djurgårdens seger i Umeå. Starkt mot Björklöven.
Ja, absolut. Det är väl var lika bra att vara ärlig med att domarna stod ju mycket av showen. Mycket av rubriken efteråt handlade ju om vad de gjorde och inte gjorde i den där tredje perioden framförallt. Men målrik tillställning. Jag tycker väl att Björklöven är väl egentligen lite vassare laget de första 2 perioderna. Men Djurgården, satte lägena och så vidare. Sen Björklöven har ju ett stort tryck på Djurgården i tredje, men det är inte så konstigt, det blir väldigt kaosartat där när de först får en 6-man-utvisning som inte var 6-man. De räknar bara fel, domarna. Och så gör de mål. Och sen så blir det här matchstraffet på Linus Klasen som också kändes sådär, får man väl säga. Det blir ju... Jag vet inte, jag är kanske lite färgad, men jag tyckte väl att det var en 5 var väldigt hårt. Jag hade väl räckt med en 2 var på de gubbarna som var inblandade istället för att det blev en 2 och en 5. Men jag vet inte, vad säger du Simon?
Ja, nej, jag kände samma sak. Jag tycker att det var alldeles för hårt att ge 5 på...
Hade det ens liksom... Det hade aldrig blivit en 5 om inte han går ner på knä.
Nej, det är ofta det vi ser i svensk hockey på något sätt, att förstärker du eller ligger kvar eller liksom på något sätt visar att här har det inte hänt något. Det är som att du får med dig några procent extra och domarna uppmärksammas och sen så känns det som att jag gillar inte den där typen av femmorna som de delar ut. Jag tycker det är alldeles för lättvinnigt och det är en viktig del av matchen också. Det kan ju vända på hela steken. Det är en toppmatch och två lag som... Nej, det får inte...
Klasen i form också. 3 assist i första perioden och sen matchstraff där när det ska avgöras. Men ja, det är viktigt för Djurgården att bryta en negativ trend.
Mm, och det har ju snackats mycket om dels insamlingen och eventuella nyförvärv kring Djurgården. Vad har du att säga om exempelvis då John Dahlström som är klar och eventuellt andra rykten?
Ja, det säger väl framförallt en del om marknaden. När en spelare som har varit tillgänglig sedan i juni och utfryst i Oskarshamn och inte får träna med laget helt plötsligt har 3 intressenter i slutet på januari.
Players market.
Ja, Brynäs, Djurgården och AIK var tredje laget, va? Mm. Men som jag har förstått har han alltid haft lite som på sin bucket list att spela i Djurgården. Han är Djurgårdare av någon anledning trots att han är från Göteborg. Men...
Det tar inte.
Nej, egentligen behöver Djurgården center. Jag vet att han kan väl spela center, John Dahlström, men jag ser väl honom mer som en winger, så att jag förväntar väl att det kommer någonting mer både på backsidan och på forwardsidan.
Mm. Vi ser vad som händer i Djurgårds lägret. Jaha, vad händer nu då?
Ja, men nu ska jag ta över och ratta lite här, ja. För att du har ju faktiskt fått göra debut som kommentator i TV4.
Ja,
hur
ja.
Kändes det, AIK Kalmar?
Mm, precis. Ja, titta, vilken fin bild.
Ja, verkligen.
Stillbild på mitt namn. Ja. Ja, det var inte min debut på TV4, men det var en debut som hockeykommentator på TV4.
Ja. Hur var det då?
Ja, men det var kul. Mm. Det är en stor utmaning när man har kommenterat så mycket fotboll som jag har gjort, att sen då anpassa sig till hockeyn. Det är svårt. Men det är också det som är lite roligt, att testa något nytt.
Ja, jag förstår det. Och lite speltekniska grejer. Och sitter man på plats på Hovet eller sitter man någon annanstans?
Nej, jag hade hoppats på det faktiskt. Nej, det här är det som kallas för off-tube. Då sitter man i något härligt bås någonstans i Storstockholm. Det är typ det vanligaste faktiskt. Det är väldigt många som tror att man är på plats. SHL tror jag nästan alltid är på plats, och toppmatcherna i Hockeyallsvenskan definitivt på plats. Men det är många som tror, jag kommenterar ju mycket spansk fotboll, som tror att jag liksom nästan helgpendlar till Spanien. Då får man förklara att får man göra liksom ett El Clasico varannan säsong på plats, så får man vara nöjd. Så att det är inte glansdagarna från 90-talet längre, när folk verkligen flög till höger och vänster överallt och gjorde matcherna på plats.
Det hade varit drömmen egentligen.
Så att, men det var en utmaning.
Ja, och vi ska ju fråga Simon då kanske vad du ger Kviborg för betyg.
Jag såg inte matchen. Men jag kan tänka mig att det var ju ganska, du som håller på AIK, ganska bra att du fick den där matchen, tror jag, då, när de torskade med 4-1.
Ja, det kanske var bra att de torskade, så att man slapp den eventuella kritiken. Och sen var det ju bra, alltså ur ett förberedande syfte, att ena laget kunde jag ju väldigt, väldigt bra. Då kunde man sätta lite mer fokus på Kalmar. Och sen tyckte jag Kalmar gjorde en jäkligt bra match. Jag tyckte de gjorde lite det AIK gjorde mot Djurgården, att de liksom tog sig an den här uppgiften som att nu ska vi förstöra festen. Och AIK var ju klappkassare.
Men också lite klassisk baksmälla från derbyt. Kanske
absolut
på riktigt baksmälla.
Typ.
Många vill ju hävda det efter att man liksom går ut i tv och säger att man ska liksom ha en rejäl utskjutning och att man är redan
efter. Ju Torula, tränaren, efter, och han sa ju det att ingen bra kombination att liksom dricka bärs och vara träningsledig och sen möta Kalmar.
Nej, just det. Då, det straffar sig. Ja. Mm. Jag tror mycket att det är urladdning efter derbyt, som du säger. Att Djurgården går och vinner, så det var Björklöven och AIK liksom, lite loja och torska mot Kalmar.
Och någonting också alltid när man ska hylla en hjälte som Sandberg inför match, så brukar aldrig bli bra liksom. Eller seger i alla fall.
Robin, vad tyckte du då om Kviborg?
Jag funderar på hur han ska hantera. Jag har ju svårt att hantera Kalmarbackens namn. Theocharidis.
Mm. Ja. Jag ville ju säga det grekiska, Theocharidis. Men då fick jag lära mig att det är kanadensiskt / engelskt uttal.
Det var ingen som sa Chris Chelios på det grekiska sättet heller.
Precis. Men det där är ju en evig fråga bland oss kommentatorer. Alltså, hur mycket ska man använda lokalt tilltal? Mm. Exempelvis om du kommenterar brasilianska landslaget. Det blir ju rätt jobbigt om du ska sitta och säga Ronaldinho och Ronaldo, för att de säger det i Brasilien.
Det finns ju lokala, alltså inom landet, men det är inte så att när vi kommenterar Sverige att du säger liksom Patrik Andersson är en skånsk spelare och Patrik Andersson är en
Stockholm. Ja, danskarna är ju också sån här, hur mycket danskt ska man säga? Så att,
men det går också i vågor där, va? Det är någon som sätter ett trend och sen så körs det lite och sen backar man tillbaka och landar ofta i att bara folk vet vem det är.
Vad är vedertaget hos kommentatorer då? Liksom, är det någon som har gått in på det här liksom riktigt lokala? Eller vågar man liksom inte?
Ja, men jag tror det mest vedertagna är nog alltså att man hör spelaren själv säga sitt namn och att man på något sätt ska respektera det. Mm. Men vissa namn är ju väldigt, väldigt svåra att säga.
Vad är det jobbigaste namnet?
Det jobbigaste namn, det var flera namn, det var
på den, säga snabbt också.
Ja, nej, men precis. Nej, men det är klart, om det är väldigt många,
men nu när du kört det,
så långa vokaler, så men vissa såna, alltså vissa kanadensare som har franska uttal kan vara tuffa. Det värsta jag gjort var på Eurosport-tiden, jag kommenterade ofta afrikanska mästerskapen, vilket är min favoritturnering, och då var Madagaskar med, tror jag, en gång. Och jag tror det kortaste namnet var 25 bokstäver.
Men du har en kille som spelade Kalmar i... Nu pratar vi allsens fotboll, men spelade Kalmar den gången i säsongen. Han har också något stökigt namn.
Ja, det namnet får inte ens plats på tröjan. Det säger man nog bara en gång, sen får man bara hitta på något annat, något smeknamn. Så att, så är det med den saken.
Mm. Nästa omgång i Hockeyallsvenskan.
Ja. Titta, den dök upp där.
Superfredag.
Ja, men Djurgården-Brynäs är ju, det är ju en riktig höjdare såklart. 18:00. Toppat med Björklöven och Södertälje. Så här finns det ett smörgåsbord att välja på.
Just det, nu är det en ny bra AIK igen, för din del också.
Ja, det är ju det.
Kul.
Mm. Ja. Mm-hmm. Viktigt. Ja. Viktigt för bröllopet här.
Ja, och efter precis. Dagens...
debacle.
Nästan så ge en ny segern bara.
Ja, exakt. Men, jämna över lite.
Jag tror att det är ett grävjobb för någon att göra, men Björklöven spelar ofta 20-30 fighter.
De gör det, ja. Så. Mm. Så är det. Det var
jag bara, jätteintressant.
Ja, men det var inte en jätteintressant spaning faktiskt. Det var att spelar ofta.
Det är ett grävjobb. Det är bara en känsla.
Ja. Någon annan får gräva i det. Tips från Norberg.
En gång till.
Vad tror vi om nya målvakten Niklas Svedberg?
Ja, just det, i Björklöven. Ja. Jag är förvånad att de tog in honom av alla. För de har det ganska gott ställt på målvaktspositionen, medan Djurgården letar, Brynäs letar och han har historik i både Djurgården och Brynäs, och så går han in och blir reservmålvakt istället i Björklöven, skulle jag gissa, för att det är väl ingen som petar på whatlinen där, eller?
Nej, det känns inte så, men ofta när det är sådana här värvningar lite från sidan, finns ju något, är det någon skada eller att de vill bredda lag, jag vet inte, men eller så plockar de bort dem från marknaden från annat lag, det är liksom
så känns det ju i fjol.
Vi nyper dem som ingen annan kan ta. Ja.
Det känns ju så i fjol när Modo skulle ha in Brickley när de inte behövde honom i powerplay, men bara för att Björklöven inte skulle få in honom.
Mm. Players market. Där har ni det.
Så är det.
Nu ska vi runda av. Ni ska kolla på tisdag. Då kommer Niklas Lidström hit. Mm. Det blir coolt.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.